Men det var en situation där vi började ha samtyckligt sex, men som utvecklades ganska snabbt till en tvångssituation där han höll fast mig, han liksom tryckte mot min hals så att jag inte fick luft, och sen så vägrade han ha kondom, men till slut så lyckades jag få honom att använda det, och då förstörde han den så att han tvångsinseminerade mig, och jag var väldigt orolig för sexuellt överförbara sjukdomar, inte minst. Ja, men eftersom Julian har begått övergrepp så ska han inte heller bjudas in och prata om yttrandefrihet, och det tycker jag fortfarande att han kan, alltså erkänna att han har gjort sånt här, han har missbrukat sin makt, han har gjort det som han har gjort, men han kan ju också fortfarande ändra sig, ta ansvar för det han har gjort och fortsätta arbeta för. Vi måste ju bygga den här världen på bristfälliga människor som vi är allihopa.
Det här, kära vänner, är ett avsnitt med Anna Ardin, en av de kvinnor som anmälde Julian Assange för övergrepp. Att göra det fick enorma konsekvenser för henne, och hon var bland annat tvungen att lämna landet på grund av alla hot som hon blev utsatt för. Men det här är egentligen inget avsnitt om att bli utsatt för övergrepp av en känd person, men däremot om att leva i skuggan av en hjälte. Om hur lätt det var för människor att ta honom i försvar och misstro henne, eftersom man hade så svårt att få ihop att människor kan vara goda och onda ting samtidigt. Kan man vara en frihetskämpe och kvinnohatare på samma gång? Det här är ett avsnitt med väldigt intressanta perspektiv och reflektioner. Innan vi drar igång avsnittet så vill jag precis som vanligt tacka min fantastiska sponsor som gör det möjligt för oss att ta del av de här intressanta perspektiven. Så tusen tack för det, Excitec. Men nu, kära lyssnare, precis som vanligt, rätta till lurarna, luta dig tillbaka och dra upp volymen. För här kommer ett avsnitt med Anna Ardin.
Men vi säger varmt välkommen till Anna Ardin.
Tack så mycket.
Det är jättekul och superspännande att ha dig här.
Superkul att vara här. Tack för att jag får komma.
Vi ska ha ett intressant samtal. Du ska få berätta din historia som de flesta. Jag tror, vi pratade om det innan, att många, och framförallt de som lyssnar på den här podden, vet nog vem du är. Men kanske inte alla. Och jag tänker att för att få till de samtalen som jag vill ha med dig här idag så behöver man veta vad som har hänt dig. Men jag vill inte börja där ändå. För att alla gäster brukar få börja med att presentera sig själva och vem man är, var man kommer ifrån och vad man har gjort till en början. Och så kommer vi in på resten sen, tänker jag. Så jag lämnar över scenen till dig.
Ja, men tack så mycket. Anna Ardin heter jag och jag är diakon i Ekumeniska kyrkan.
Vad är man när man är diakon? Kan du förklara det?
Ja, då är man... Ibland om man förenklar det väldigt mycket så säger man att det är kyrkans socialarbetare. Och det är ju inte riktigt sant eftersom jag inte har fokuserat på den typen av jobb liksom, i kyrkan. Utan jag har skrivit en bok tidigare som heter Politisk och profetisk diakoni. Som är kyrkans röstbärande uppdrag som ser till att de som inte blir lyssnade på blir hörda av samhället. Så, dräva efter... Att Guds människosyn om alla människors lika värde ska få genomslag. Att vi är skapade lika, då ska vi vara lika. Så kyrkan har ett starkt sånt uppdrag som jag tycker är en av de viktigaste grejerna med diakonin i kyrkan. Mm. De flesta församlingar har ju en diakon i Sverige också, eller flera.
För du har ju varit ganska verksam inom politiken också.
Ja, precis. Eller hur? Jag har varit engagerad inom Socialdemokrater för tro och solidaritet under många år. Men nu har jag faktiskt hoppat av, så nu är jag partipolitiskt obunden.
Men du kommer från Gotland.
Mm.
Det hör man ju lite grann. Ja. Vi pratade om det innan vi satte igång här. Jag frågade om det var din gotländska dialekt som slog igenom lite grann.
Jag pratade lite mer. Jag pratade om att jag var radiotekniker i studentradion och sände Radio Rauk. Och då när jag pratar om Gotlands nationsradio så blir det lite mer gotländska. Så fort jag tänker på Gotland eller pratar med mina föräldrar eller som du märker nu så blir det liksom automatiskt som att min hjärna ställer om sig till gotländska.
Till någonting annat. Men hur hamnade du i Stockholm då?
Jag hamnade egentligen i Uppsala först. Jag läste ett år på högskolan på Gotland och sen fanns det inte mer utbildningar som jag ville läsa där. Och sen blev jag statsvetare och lite senare etnolog också vid universitetet i Uppsala. Mm. Och då om man ska jobba som statsvetare så är det inte så jättemycket jobb på Gotland. Utan det är andra delar av världen och Sverige. Så. Men det blev Stockholm till slut.
Men varför ville du bli diakon? Finns det någon diakoninna eller kallar man det? Eller är det
diakonissa heter diakonissa. Det ju förut. Ja. Och det var ju som de första, innan det fanns sjuksköterskor. Innan fanns det ju bara läkare. Och då utbildade kyrkan sjuksköterskor för det här mer omvårdande uppdraget. Så. Men jag blev inte diakon egentligen faktiskt. Jag blev färdig med min utbildning 2018. Mm. Så att det är ju liksom en senare utbildning. Och det var som att jag hittade en röd tråd. I så här, jag har gjort väldigt mycket olika saker i mitt liv. Varit engagerad i civilsamhället, i kyrkan, i politiken. Jag har jobbat för FN. Jag har varit ute och rest en massa och så. Och många brukar säga att så här, men det är så spretigt, du har gjort så mycket. Men sen har jag mer och mer kommit på att det är inte så himla spretigt. Utan det är den här idén om att stå på de förtryckta sida. Och att det är, för mig är det ett väldigt religiöst budskap. Att det är inte någonting som man kan bevisa med vetenskap. Varför vi ska vara jämlika. Eller det är inte någonting som vi gör för att vi ska uppnå någonting annat. Utan det finns ett egenvärde i det. Mm. Och det, jag har svårt att beskriva det på något annat sätt än att det är religiöst. Det är så, det går inte att ändra på. Det finns ju många som hävdar att massor av olika saker är religiösa budskap. Att man inte ska vara homosexuell eller man ska inte göra abort eller vad det kan vara. Och det tycker jag är bara liksom skitsnack. Utan det är just den här Guds människosyn och att vi är lika mycket värda och att vi men som kyrka har ett uppdrag. Det är viktigt. Och det har jag också som person. Alltså att samvetet är Guds röst. Jag har blivit väldigt övertygad om att varje människa har ett samvete. Man vet innerst inne vad som är rätt och fel. Och det har känts som ett kall. Eller som en kallelse. Att det här är det som jag ska jobba med. Det är inte någon vidare lön. Det är inte någon karriärmöjlighet. Utan det är någonting annat.
Och kommer det drivet ifrån? Liksom att vilja förändra på något sätt?
Ja, det är det som har varit så svårt att förklara. Men ja. när förklaringen är Gud så blir det som... Och det är ju minst lika komplicerad förklaring, vad är Gud? Som ja. Det är ju nästa fråga på
den
något sätt.
Den ska vi inte ta oss in på idag, känner jag.
Nej, precis.
Då får vi sitta här i många timmar.
Men det blir ju svaret på något sätt. Att det kommer inifrån på något sätt. Men det kommer väl också ifrån att jag har träffat väldigt mycket olika sorters människor i väldigt många olika delar av världen och förstått att det finns väldigt mycket perspektiv på tillvaron, att det är svårt att säga en exakt sanning om väldigt många saker. Men vissa saker om att vi ska behandla varandra med respekt och så, det är absolut, och det är likadant i varenda kultur i hela världen.
Hur hänger det ihop med alltså, att jobba som diakon och liksom religion så där, hur hänger det ihop med politiken, eftersom du har varit väldigt engagerad inom politiken?
Ja, alltså egentligen, jag var ju politiskt engagerad först. Och sen har jag förstått det mer och mer som en religiös fråga, egentligen kanske mer än en politisk fråga. Men att det är ju ett, väldigt mycket blir ju tolkat som politik, fast det egentligen kanske är en grundläggande människosyn till exempel. Tror vi att en människa kan förbättra sig, eller är den här människan vi har framför oss helt körd? Kommer den att vara kriminell resten av sitt liv? Ja, men då kanske vi låser in den i fängelse och slänger bort nyckeln. Men om vi tror att människan innerst inne är god, då försöker vi ju att ha vård istället till exempel. Och det blir ju en väldigt konkret politisk fråga. Liksom, hur gör vi med kriminalpolitiken? Och att jag tror att för mig så har den här liksom grundläggande övertygelsen lett till en hel del politiska slutsatser. De är ju egentligen inte religiösa, utan det är ju liksom slutsatser utifrån min tro. Det kan man ju komma fram till någonting annat. Vad är det som är bäst för en människa? Det är ju inte hugget i sten att det är just, just den här politiska reformen. Utan det måste vi diskutera och kompromissa om och sådär. Politik är, jag har ju skrivit den här boken om politisk och profetisk diakoni. Där det profetiska är liksom rock bottom. Det är det här, vad är det som är rätt? Vi ska vara jämlika till exempel. Mm. Medan politiken är hantverket. Hur Precis. Tar vi oss dit? Mm. Och det är ju väldigt komplicerat.
Mm. Hur är samverkan mellan liksom kyrkan och politiken idag? För att åstadkomma det på något sätt?
Ja, den är ju liksom god ibland. Mm. Det finns, alltså i Sverige så har ju kyrkan en väldigt stark roll. Vi har ju väldigt mycket, vi har ju riksdagen öppnas i Storkyrkan till exempel. Mm. Och kyrkan har ju en, när det är kris, om det har varit en bussolycka eller om det blir i strömavbrott eller vad det nu kan vara, så finns ju kyrkan där. Och det är ju en slags, det är en samhällsfunktion på jättemånga sätt. Vi döper oss, vi gifter oss, vi går in och vilar i kyrkan och sådär. Kyrkan finns ju med i många människors liv, på både politiskt och icke-politiskt. Så. Men sen finns det ju också konflikt, såklart. Mm. Där kyrkan gör saker som staten inte tycker är bra, och tvärtom. Så. Och sen så finns ju alla åsikter inom kyrkan och inom staten också. Så att det är ju...
Det där som alltid är svårt att hantera liksom. På något sätt.
Ja, men precis. Men sen finns det ju också de som använder sig av kristen tro, eller kristna, man kallar det för kristna värderingar, för att beskriva sina egna politiska uppfattningar till exempel. Mm. Och det, tänker jag, det är inte meningen att vi ska använda religion för att slå varandra i huvudet med på det sättet. Mm. Eller att vi ska vara ett kristet land eller så. Utan vi ska ju vara ett sekulärt land, för att vi behöver ha en religionsfrihet. Varje människa måste själv formulera sin tro och lyssna på sitt eget samvete.
Mm.
Och det är en viktig distinktion. Alltså att samhället har en viss typ av regler och religionen har en annan typ av regler för hur vi ska eller kan leva våra liv.
Mm.
Där ju statens liksom, lagarna måste ju stå över. Mm. Vi kan ju inte komma och säga att nej, men min religion säger att jag får bryta mot lagen här.
Nej, precis. Och ofta används ju religion som en ursäkt för att göra dumma saker, eller hur?
Ja, men visst, alltså alla system har ju, som innebär någon form av makt missbrukas ju. Politiken, vi kan inte säga sig politik bra eller dåligt, det beror ju på vilken politik.
Mm.
Vi kan inte heller säga religion bra eller dåligt, det beror på vilken religion, vilken sorts religion, och hur de som får makt i religionens namn, om de missbrukar den makten, så är ju de precis lika illa som politiker som missbrukar sin makt.
Mm. Ja, och det är alldeles för vanligt. Men vi ska ju inte prata om religion.
Nej,
här idag.
Vi skulle prata om.
Nu hamnade vi i ett samtal om religion och politik, vilket ju är superintressant. Men nej, det får bli ett annat avsnitt, tänker jag. För du är ju här för att prata om din bok framförallt, tänker jag. Och
ja,
det som du har
bok.
Varit med om. Ja, din senaste bok. Som är den som är väldigt, eller mest intressant för den här podden, som ju handlar om jämställdhet i skuggan av Assange. Och den handlar ju om mycket. Och har ett väldigt intressant budskap. Men jag tänker att vi måste, eller så som jag har tolkat det i alla fall. Vi ska se om jag har rätt. Men jag tänker att du ska få berätta liksom vad som har hänt dig för de som inte vet.
Mm.
För det handlar ju om Julian Assange, WikiLeaks-grundaren.
Ja.
Hur kom du i kontakt med honom från början?
Jag var engagerad i WikiLeaks. Vi bjöd in den organisationen som jag jobbade för då.
Mm.
Bjöd in WikiLeaks och Julian Assange för att ha ett seminarium i Stockholm. Mm. Det var precis efter, det var i samband med Irakkriget. Och det var, hade släppts en video. Det var 15 civila, varav två journalister som hade blivit ihjälskjutna från en amerikansk militär helikopter.
Mm.
Och det här hade filmats av militärerna själva. Och den filmen hade läckt. Som vi sen då fick veta var Chelsea Manning som hade läckt den från militärbasen i Bagdad.
Mm.
Och den organisationen som läckte den här videon var ju WikiLeaks. Det var WikiLeaks som hade tagit emot de här läckorna och sen spridit det i världen.
Mm.
Och det vi gjorde seminarium var sanningen i krigets första offer. Vi var väldigt starka motståndare till kriget i Irak och Afghanistan. Och så, och ville att vi skulle få mer transparens och sanning kring de här krigen, för att vår idé var då att när vi får se verkligen krigets konsekvenser, så finns det mycket större förutsättningar för fred. För att det är inte det här människor vill. Det är inte de som krigar gör det i vårt namn. Men de flesta människor är inte med på det här som sker.
Och då bjöd ni in WikiLeaks och Assange till Sverige för att komma hit och ha ett seminarium om det här.
Ja, precis. Och i samband med det så bodde han hemma hos mig. Mm. För att han ville bo hemligt, för att han upplevde sig jagad. Mm. Och jag skulle egentligen inte vara hemma. Men sen blev det ett enormt tryck. Vi hade inte riktigt förstått hur stort det här var. Så jag var tvungen att komma hem. Och så delade vi lägenhet. Mm. I min lägenhet. Och den samma kväll så begick han ett övergrepp mot mig.
Mm. Kan du berätta mer om det övergreppet? Så att man vet liksom hur det gick till på något sätt.
Ja, precis. Jag har ju beskrivit det på ganska många sidor i boken. Men om man ska sammanfatta det så... Det som var brottsrubriceringen efteråt var egentligen lite olika liksom omgångar. Men sexuellt tvång, ofredande och försök till våldtäkt. Mm. Och det som jag tyckte var det mest... upprörande, eller det som var skälet till att jag sen gick till polisen, var för att han förstörde kondomen. Mm. Det var en situation där vi började ha samtyckligt sex, men som utvecklades ganska snabbt till en tvångssituation där han höll fast mig, han liksom tryckte mot min hals så att jag inte fick luft, och sen så vägrade han ha kondom, men till slut så lyckades jag få honom att använda det, och då förstörde han den så att han tvångsinseminerade mig, och jag var väldigt orolig för sexuellt överförbara sjukdomar, inte minst. Och det här var väldigt så här, jag hade ingen makt i den situationen att stoppa det som han gjorde mot mig. Mm. Och han frågade mig sen också saker som, när ska du ha din mens? Och sådana saker som jag sen liksom i flera år i efterhand har lagt ihop. Liksom annat jag har läst om honom, vittnesmålet från den här andra tjejen som gick till polisen tillsammans med mig, som också hade blivit utsatt bara liksom någon dag senare. Att det var en slags försök till befruktning på ett sätt som... jag hade aldrig hört talas om någon som hade varit utsatt för det. Jag hade pratat jättemycket om våldtäkter och sexuella övergrepp innan som en form av dominans och visa makt i gentemot en annan person och så. Men jag upplevde det väldigt mycket som ett försök till befruktning mot min vilja.
Det är ju, för det här är ju, hur många år sedan? Det är 10 år sedan nu drygt, eller är det ännu mer?
Ja, det var 2010.
Ja, så det är ju 12 år sedan. Mm. 12 år sedan nu. Det har ju varit en lång utdragen tid för dig.
Ja, eller hur? Det tar ju aldrig slut. Det preskriberades ju egentligen. Försök till våldtäkt är ju inte ett så allvarligt brott. Så det preskriberades efter 5 år. Så 2015 var det egentligen preskriberat. Men jag är ju fortfarande misstänkt för att vara en... radikal feminist som hatar män, som vill sätta dit män, som ljuger om sexuella övergrepp och så vidare. Och det är ju liksom ingenting jag är ju som sagt fortfarande politiskt engagerad, och så fort jag säger någonting som framförallt män inte tycker är bra, så använder de ju det här emot mig. Så, men du ljuger ju ändå bara. Eller hur känns det? Jag pratade om Sverigedemokraternas vitbok om deras nazistiska förflutna. Och då var det någon som kommenterade, annars ska du skriva din vitbok om hur du förstört en annan människas liv. Mm. Men förlåt för att jag berättade om att jag blev utsatt för ett övergrepp.
Du bara, jag skrev en bok om hur han förstörde mitt.
Förlåt för att jag blev utsatt för ett övergrepp. Det är så här, vad ska jag göra? Det finns inga handlingsalternativ. Dessutom har jag skrivit en bok. Så. Mm.
Men det är ju helt sjukt att det inte, alltså försök till våldtäkt sa du, att det inte anses vara ett allvarligt brott. Inte det helt ändå just sjukt.
Ja,
eller har jag
det
fel?
Var ju...
Nu lägger jag mina egna
värderingar. Det var jättemycket spekulationer eller så, diskussioner i sociala medier och i olika forum och sådär, som jag följde precis i början av den här perioden. Efter det hade hänt, efter det hade läckt ut att det handlade om mig och så. Mm. Så var det så här, jag vet hur det gick till. De hade sex och sen så stoppade han in den i tvåan. Haha. Men det var ju en anal våldtäkt du beskriver här.
Ja, precis.
Hur kan det inte vara ett brott i ditt huvud? Att det är så här, det är som att allting som kvinnor utsätts för förringas så himla lätt i vissa kretsar. Mm. Jätteobehagligt, för att det var ju försök till våldtäkt var ju liksom den juridiska grövsta anklagelsen. Men den här tvångsinsemineringen eller försök till misshandel. Jag tolkar det som försök till misshandel. Om det var så att han var smittad av någonting så kan det ju vara ett försök till misshandel. Men man testade ju aldrig honom om han hade några könssjukdomar. Och det blev ju aldrig en brottsrubricering överhuvudtaget. Och det var så här, men är det lagligt eller inte? Hanne Kjöller skrev en text om det där. För att Julian Assange kallade ju Sverige för feminismens Saudiarabien.
Mm-hmm. Vad innebär för, det? Vad menar du?
Ja, men att vi behandlar män på samma sätt som Saudiarabien behandlar kvinnor. Så,
förlåt.
Och det är liksom, kan man ju tycka en viss, ja, viss överdrift i. Liksom, män får ju ändå köra bil och ja, har det mesta makten. Och, ja,
alltså, förlåt så, att jag skrattar. Jag kan knappt hålla mig för skratt. Oj, det var roligt. Ja,
ja, nej, men det har varit liksom en grej. Ja. Maria Sveland, journalisten, hon skrev på Instagram igår att hon har fått ett brev från någon som skrev att hon borde sitta på Arlanda med en text under sig: välkommen till Sverige, feminismen Saudiarabien. Så det där har liksom blivit ett begrepp sen som fortfarande används, att Sverige är feminismen. Alltså att de tar det på allvar på något sätt. Att,
det är helt bisarrt.
Men det är i alla fall det som man menade, att han hade blivit utsatt för en komplott. Liksom, att man överhuvudtaget tog sexuella övergrepp på allvar i Sverige.
Ja, för anledningen att du anmälde det här från början, det var väl att du stöttade, för han bodde kvar hos dig ett tag, eller hur? Eller, ja. Och ni hade någon fest med Piratpartiet och allt vad det var, eller hur? Så, nu drar jag igenom det lite snabbt här. Men sen så åkte han iväg.
Han bodde kvar, men han ville inte flytta ut heller.
Nej.
Och det där är också anklagelse med, varför lät honom bo kvar? Alltså det var ju en ofredande var ju för att han vägrade flytta ut ur min lägenhet.
Ja,
alltså, till slut så kastade jag ju ut honom. Ja. Liksom packade hans grejer och slängde ut hans väska. Liksom.
Ja, trots att han hade gjort det han hade gjort mot dig. Men han fattade ju inte själv vad han hade... Eller liksom, i hans värld var det väl okej på något sätt, eller?
Ja, ja. I hans värld så tror jag att han tyckte att det var okej. Att det var, alltså, han visste ju att jag inte ville det, men det var ju som att vi... Det var ju som en gemensam teater. Jag förstod inte det då, eller jag visste inte det ordet. Men att det som hände var ju också gaslighting. Jag bara, men vad är det här? Det är blött. Mm. Han bara, nej det är det inte. Och så bara, men den är ju trasig. Så här, nej det är det inte. Nej. Att han liksom bara förnekade att det hade varit ett övergrepp. Liksom, redan från början. Mm. Men sen gick det ju upp för mig mer och mer. Alltså det där är så himla intressant. Hur det funkar i övergrepp. För att min bok... Jag beskrev den när jag sökte efter en förläggare, så beskrev jag det när jag hörde av mig till förlaget som antog boken. Så sa jag att jag ville göra en trojansk häst. Mm. Jag ville skriva den här historien om WikiLeaks och Julian Assange som en USP. Liksom. Mm. Men egentligen vill jag att det ska vara en grundkurs i feminism och övergrepp och hur det egentligen fungerar. Mm. Att jag kände ett starkt ansvar att skriva den boken eftersom jag har fått någon form av plattform, att det här är ett känt fall och jag har lärt mig så oerhört mycket av att liksom delta och lyssna på den här debatten under de här åren och följa diskussionen om mitt eget fall. Jag ville förmedla det på något sätt. Så det är ju inte bara själva övergreppet eller liksom min historia, utan jag försöker förklara det här. Och där är gaslighting ett av de orden som jag har lärt mig under de här åren. Hur det faktiskt är en grej att framförallt män som lurar kvinnor att tro på en annan verklighetsuppfattning än den som är verklig.
Mm.
Att jag visste att det han sa inte var sant, men han var så oerhört övertygad om det. Att det var ändå som att verklighet och påhitt rördes ihop.
Mm.
Och att det tog så lång tid att överhuvudtaget förstå att det hade blivit utsatt för ett övergrepp. För det första tog det flera dagar innan jag insåg att så här, men det här är verkligen inte okej, det här är inte lagligt ens.
Nej.
Och sen tog det flera år efter att förstå vidden av det, eller var det egentligen det här med befruktningen till exempel, eller så, men det måste ju varit det som hände. Så.
Och det här var också, för nu är du lite inne på det, liksom en fråga från min sponsor Excitec, varför din berättelse är så viktig. Och det här måste ju vara en del av det, tänker jag. Att man får någon typ av förståelse för att jag... Det är så jäkla svårt att förstå när man har blivit utsatt för ett övergrepp. Eller har jag fel?
Ja, jag vet inte om min historia egentligen är så viktig. På många sätt så är den mycket mindre allvarlig, vad man ska säga, än många andras. Och det är väldigt intressant, för det är jättemånga människor som har hört av sig till mig efter att de har läst boken eller läst intervjuer med mig och så också. Massa män också som har blivit utsatta, som inte har pratat med någon innan och sådär.
Mm.
Väldigt många börjar med att säga så här: det jag utsatte för var inte lika allvarligt som det du utsattes för. Jag bara, nej, men hur kan du säga så? Mm. Ditt var ju värre. Eller så här, men att det blir som en jämförelse, vilket är värst. Och det spelar ingen roll vilket som är värst.
Nej.
Det är samma struktur, det är samma typ av maktmissbruk. Även om du blir misshandlad så att du får allvarliga skador. Eller om det är en annan typ av maktmissbruk. Att det är samma sak som händer.
Mm.
Att jag tror att... Som frågan varför min historia är viktig är väl egentligen mer att den är ett exempel på väldigt många människors berättelse.
Mm.
Att det här är en mänsklig berättelse som har diskuterats alldeles för lite.
Mm.
Och som har blivit mer och mer diskuterat under de här åren. Jag började skriva boken för 12 år sedan redan, direkt efter det här hände.
Mm.
Men det fanns inte något utrymme för att jag kunde inte publicera någonting. Jag hade en blogg redan då. Jag kunde inte publicera några texter där för att det var inte läge. Det var så mycket som inte hade diskuterats, som jag sa, men ingen kommer förstå det här. Och sen har det hänt, alltså gaslighting, stealthing, att män ligger med kvinnor utan kondom fast man har kommit överens om kondom.
Mm.
Att, så här, vad är en påtvingad orgasm? Massor av saker som jag inte visste. Och just det här med påtvingad orgasm.
Vad är en påtvingad orgasm?
I övergrepp mot barn till exempel. Eller i fallet med Michael Jacksons offer. Det som de pojkarna berättade var att de fick orgasm och utlösning som 7-8-åringar. Mm. Och att det där är någonting som händer i övergrepp. Att om du får en orgasm så är det väldigt många som tänker sig, men då var det inget övergrepp. För då vill jag det. Men att det är kroppens reaktion och det är inte samma sak som din egen reaktion.
Nej.
Att du kan mekaniskt få en person att få orgasm. Och det där använder man i djurindustrin, i grisindustrin. Man tvingar sugor att få orgasm för att det blir lättare för dem att inseminera dem då. Till exempel.
Alltså, det där. Alltså liknelsen är ju... Ja, men och jag skrattar för det är så grova saker. Men det är ju så... Ja, förlåt.
Det är okej, jag skrattar. Ja. Men det är som en... Om du vill... Det finns en teori som förmodligen inte är sann. Men att om kvinnan får orgasm så är det lättare att hon blir gravid.
Mm.
Och det där var så här, men var det det som hände? Jag vet inte om det var det som hände. Men jag fick orgasm och det var ju en sak som var så här, men jag kan inte berätta det här i rättegång. Jag vill inte ha en rättegång. Jag borde inte ha gått till polisen.
Mm.
Och att många som har blivit utsatta för övergrepp går ju aldrig till polisen. För man har någonting i sin berättelse som man själv tycker, som man själv skäms för eller som motbevisar alltihopa. Och det är ju så sexualbrottsrättegångar funkar ofta. Att så här, men du var ju med på det, du tog med honom hem, du hade fel kläder, du... Tänk om du till och med får orgasm. Men då har du inget case längre. Men du har ju ett case.
Mm.
För att om vi tar in forskningen kring hur övergrepp funkar så är allt det där normalt. Och det är fortfarande inte ditt fel.
Mm. Och ofta att anmäla våldtäkt kommer ju med repressalier. Och för dig blev det ju liksom...
Globalt.
Det blev ju upphöjt i 17 000 när man ska säga. När du anmälde. För du gick, visst vittnade du egentligen först för att hjälpa den här andra tjejen eller kvinnan som han utsatte... I samband med att han hade bott hos dig så åkte han iväg någonstans och gjorde samma sak mot en annan kvinna, eller hur?
Ja, precis. Han sov över hemma hos en tjej som hade varit volontär på det här seminariet. Så jag visste ju vem hon var. Eller jag hade hennes telefonnummer för att jag hade kommunicerat med henne innan kring det här seminariet.
Mm.
Och hon hade mitt telefonnummer. Sen ringde hon till mig när hon satt på enheten för våldtagna kvinnor på SÖS och ville få tag på honom för hon ville att han skulle komma in och göra ett HIV-test.
Mm.
Och gick via mig då för att jag var ju hans kontaktperson. Så.
Mm.
Och då jag förstod på hennes röst, jag hörde att hon var upprörd. Och så lyckades vi få reda på att vi hade varit utsatta för samma sak. Jag bara, du måste gå till polisen.
Mm.
Jag följer med dig och jag verkligen var så här, ville uppmana henne att gå. Men jag förstod inte att jag själv var målsägande. Vilket blev uppenbart sen för att försök till våldtäkt och andra brottsrubriceringar faller under allmänt åtal. Så när jag berättade min historia så gjorde polisen bedömningen att så här, men du har ju också blivit utsatt för brott.
Mm.
Jaha. Alltså, det var ju inte alls beredd på. Men, nej, men jag hade bestämt mig för om jag ville anmäla. Ja, men det är för sent. Det är redan upprättat en anmälan nu. Okej. Så att jag hade aldrig något val egentligen.
Nej. Och vad hände sen? Liksom, för att det här kom ju ut på något sätt. Ändå. Mm. Det var väl inte meningen antar jag. Men...
Nej, jag vet faktiskt inte hur det kom ut. Jag har försökt att ta reda på det där. Om det var så att polisen läckte. Mm. Eller om den här åklagarens efterlysning av honom. För han vägrade ju att komma in till polisen. Och då blev det en efterlysning för att han inte skulle lämna landet.
Mm.
Så. Om det var den som blev offentlig. Det har jag inte fått reda på.
Nej.
Men det gick väldigt, väldigt fort. Mm. För polisen sa till mig så här. Om det inte blir någon rättegång. Då kommer inte det här att komma i media.
Mm.
Och sen var det Expressen några timmar senare. Så, och sen var det ju ute överallt. Och det tog, Ja, men det tog väl en dag eller någonting sånt innan de kom på att det handlade om mig.
Mm. Hur kom de på det? För att du var liksom kontakten i hans kontakt i Sverige på något sätt?
Ja, precis. Det var ju som spekulationer kring det där. Men jag tror att det också var någon som läckte det från polisen.
Mm.
När de blev väldigt säkra på det väldigt snabbt. Så,
tror jag så var det det som var tanken. För då började det en massa flashback-trådar och det blev ju globalt. Alltså Julian Assange var ju en frihetskämpe. Han var ju, han var ju en superhjälte. Eller vad ska man liksom kalla honom? I andras ögon.
Ja, men så var det verkligen. Vi var på middag en kväll och gick hemifrån mig. Jag bodde borta vid Skans tull och så skulle vi gå till Gamla stan. Så vi gick däremellan.
Mm.
Och det var ju personer kom ju fram och liksom dunkade honom i ryggen och bara, wow, du borde få Nobels fredspris. Och det var liksom, vi träffade på Göran Persson i hissen på Socialdemokraternas hus. Och han bara, oh, you have an immense support from the Swedish people. Och var helt imponerad. Liksom. Så det var ju liksom en otrolig liksom framgångsstämning runt honom då. Och att nu blir det fred i världen och det är den här mannens förtjänst på något sätt.
Han blev som ett helgon på något sätt för hela världen, den här personen. För det han gjorde, och han gjorde ju mycket bra. Eller hur?
Ja, men visst. Alltså, jag var ju engagerad i den här organisationen. Mm. Och det var ju egentligen inte så att det var han, utan det var ju en hel organisation.
Ja,
och det hade redan, det har jag förstått efteråt. Jag har ju pratat med flera andra medarbetare som han liksom sparkat efterhand. Kvinnor som har varit engagerade som har antytt ganska skarpt hur de också har varit utsatta men som aldrig har blivit någonting av med. Den här Daniel Domscheit-Berg som han grundade Wikileaks tillsammans med blev ju sparkad för att han inte tyckte samma sak som Julian. Och han blev ju ovän med alla tidningarna han jobbade med, alla medarbetare, alla skulle skriva under munkavleklausuler på att man inte fick yppa någonting om vad som hände inne i Wikileaks. Så att han utvecklades ju mer och mer till en diktator i Wikileaks.
Mm.
Och det där märkte jag ju som umgicks med honom, att han hade ju en väldigt, liksom, den här bilden av honom som ett helgon och hjälte, den hade han ju verkligen själv också, att det var han. Och inte den här stora organisationen. Och det där blev ju Wikileaks fall på många sätt. Jag har ju anklagats för att det var mitt fel. Men jag var ju egentligen mer visselblåsaren som var så här, men du kan inte hålla på och begå övergrepp mot kvinnor. Nej. För det är precis den formen av maktmissbruk som Wikileaks var till för att avslöja.
Mm. Mm. Och då blir det lite skenheligt på något sätt. Och men anledningen att jag sa så här, han har gjort mycket bra saker, det var inte för att försvara honom utan för att
nej men
jag vill liksom knyta fast den tråden, för det är också något som jag upplever i en del av budskapet med din bok, att så här, du kan göra jättemycket bra saker och vara en bra person, men du kan fortfarande göra dåliga saker och vara så gott och ont på något sätt kan finnas på samma gång i samma person, eller hur?
Ja, nej men verkligen. Och det är ju det som blir i cancelkulturens tidevarv på något sätt. Mm. Så är det ju, ja men eftersom Julian har begått övergrepp så ska han inte heller bjudas in och prata om yttrandefrihet. Och det tycker jag fortfarande att han kan. Alltså erkänna att han har gjort sånt här, han har missbrukat sin makt, han har gjort det som han har gjort. Men han kan ju också fortfarande ändra sig och ta ansvar för det han har gjort och fortsätta arbeta för. Vi måste ju bygga den här världen på bristfälliga människor som vi är allihopa. Vi har ju gjort fel alla i olika grad på något sätt. Och ju större makt du har och ju större inflytande desto större övergrepp kan du begå. Om du inte har någon makt så finns det ju inte lika mycket utrymme att begå övergrepp heller. Så det där är ju, det visar vikten av ansvarsutkrävande, att vi har fungerande organisationer, att vi sätter stopp för maktmissbruk redan när det är små fel.
Mm.
Om vi låter dem gå längre så blir de väldigt ofta större och större. Det ställer väldigt stora krav på en människa som har stor makt.
Mm.
Men som Bamse eller Pippi, så om man är väldigt stark så måste man vara väldigt snäll. Men det räcker inte alltid. Eftersom vi är människor så behöver vi också ha ett ansvarsutkrävande och visselblåsare inom organisationer. Vi har ju sett massor av frihetshjältar runt om i världen som har gjort enorma saker för, ja men Robert Mugabe tycker jag är ett jättebra exempel, hur han var den som blev av med apartheid i Zimbabwe och var den stora frihetshjälten och sen bara förvreds till mer och mer av en diktator, mm, tills väldigt mycket av den frihetskampen som man hade åstadkommits var om inte gjord.
Mm. Ja, det är ju det här som är vanligt, alltså maktmissbruk, men att man blir maktgalen på något sätt. För det, mm, låter ju som att det är det som har hänt honom, alltså Assange på något sätt. Att han har blivit maktgalen, eller?
Ja, jag vet inte var han är någonstans nu. Är han ju väldigt strippad på makt. Han sitter instängd och är efterlyst av USA och börjar, mm, få sympatier igen för att USA behandlar honom väldigt orättvist.
Mm.
Och det här blandas ju ihop med hans tidigare övergrepp. Så det är ju någonting helt annat. Det är ju orättfärdigt att han sitter inlåst för yttrandefrihetsförtjänsterna som han, mm, har gjort. Och läckor som av krigsbrott som behövde komma till allmänhetens del,
mm,
det bör han ju inte straffas för, men han bör straffas för sina övergrepp,
mm,
och det där blandas ihop både av hans vänner och fiender,
mm,
och honom själv.
Ja, men varför tror du att det är så svårt för människor överlag att se det här goda och onda på samma gång? Alltså, för det som hände dig var ju att en frihetskämpe, alltså det var lättare att hylla honom och anklaga dig. Förstår, ja, du? Men att du blev ju the bad guy, ja, och inte han som faktiskt har begått övergrepp. Och det här ser vi ju överlag, alltså när det kommer till sexuella övergrepp.
Mm.
Att det är mycket lättare att skylla på kvinnan, eller förstår du vad jag menar?
Ja, visst.
Varför är det så svårt att se gott och ont på samma gång?
Jag tror att vi har en ganska ytlig maktanalys.
Mm.
Att han ses som en underdog.
Mm.
Som är någon som utmanar makten. Och då att han också har makt och kan förtrycka någon annan. Det, mm, blir liksom tilt i mångas huvuden.
Mm.
Och då blir det är väldigt många som har sagt att jag är CIA-agent.
Ja.
Att jag på något vis hänger ihop med USA. Eftersom USA förtrycker honom, den här stackars lilla mannen, så måste jag vara en del av USA.
Men visst var det han som kom på den konspirationsteorin, eller?
Ja, han var ju den första som jag hörde i alla fall säga det.
Mm.
Så en av de första intervjuerna var det så här, men vi har blivit varnade för smutsiga trick från, mm, Pentagon och från CIA och så.
Mm.
Och sen så spann det där ju loss.
Mm.
Så han antydde och sen så tog hans fans vid. Men jag tror att det är ju en aspekt av det, att vi vill gärna se det svartvitt. Hela populärkulturen, vi har skurkar och hjältar i varenda film,
mm,
varenda bok, så är det liksom de goda och de onda, och nyanserna tappas bort för det är inte lika bra fiktion.
Mm.
Men det är också patriarkatet, att kvinnor blir väldigt ofta utpekade som häxor, som horor, om man inte är madonnan. Att det, mm, finns ju den här otroligt svartvita bilden av kvinnor också. Att kvinnor tolkas inte som maktlösa eller som att de har lägre makt, utan man har någon slags häxkraft,
mm,
som, eller en sexuell makt som på något sätt övertrumfar den här synliga manliga makten, som är bullshit såklart.
Mm.
Men att det finns en väldigt personlig känsla av att om den här mannen inte får bete sig så här mot kvinnor, så kommer jag också att granskas. Jag tror att det finns en sån liksom känsla att det är de egna privilegierna som blir hotade på något sätt.
Hur kan vi?
Har jag ju fått otroligt mycket stöd från män, ja, också. Måste jag verkligen säga. Liksom Claes Borgström var ju mitt ombud till exempel, mm, som ju har varit super, super stort stöd långt efter att han inte fick betalt längre och så. Så det är många män som inte alls har agerat i patriarkatets tjänst, och väldigt många kvinnor som har agerat i patriarkatets tjänst, som har skickat mig meddelanden om vilken hemsk människa jag är och så. Förstör för kvinnor, att det är många feminister som också har formulerat det som att jag förstör för feminismen genom att ge negativ uppmärksamhet till kvinnors lika rättigheter till exempel.
På vilket sätt upplevde man att du gjorde det?
Nej, men genom att rapportera om ett sexualbrott som inte var lika allvarligt. Men tänk på kvinnorna i Kongo till exempel.
Amen.
Flera som har sagt. Ja, men, ja. Kvinnor som har blivit våldtagna. Det var Naomi Wolf, en känd akademisk feminist från USA. Hon skrev så här: kvinnor som har blivit våldtagna av släktingar. Kvinnor som blir våldtagna under vapenhot. Kvinnor som har blivit misshandlade till döds. Hur ska de kunna få rättvisa när det här lilla gråzonsfallet kommer upp? Och det är ett så otroligt märkligt argument. Först, väldigt länge så anklagade jag mig själv. Men var det så farligt då? Varför ska jag hålla på? Varför ska jag ta uppmärksamhet från alla de här kvinnorna? Och sen har jag insett det mer och mer. Men om jag håller tyst, på vilket sätt hjälper det kvinnor i Kongo?
Nej.
Det hjälper ju inte på något sätt att vi inte pratar om maktstrukturer. Var de än sticker upp sitt fula ansikte. Det hjälper inte.
Nej, men jag tänker att det finns sjukt många som har varit med om saker i gråzonen. Alltså jag själv har varit det. Säkert 2 gånger. Alltså jag försöker minnas. Men liksom att, och det finns ju så många kvinnor som har varit i gråzonen. Därför är det ju så sjukt viktigt att prata om. Och det här tänker jag också en del av svaret på frågan om varför din berättelse är viktigt. Att gråzonen är vanlig och att vi måste prata om den.
Mm. Ja, men ibland är det liksom gråzon på ett sätt.
Ja.
Att det är men en gråzon mellan vad som kändes okej och vad som inte kändes okej, men det kanske var solklart olagligt.
Mm.
Eller det är en gråzon mellan vad som är lagligt och vad som inte är lagligt, men det kändes fruktansvärt och du blev väldigt förnedrad.
Mm.
Och att det där lagen och makt mellan kvinnor och män är ju inte alltid samma sak.
Nej.
Just att det är inte solklart olagligt att tvinga någon att bli gravid till exempel. Det är ju jättekonstigt på ett
alltså,
sätt.
Alltså det är ju så märkligt så tycker vi att skrattar åt
men det går ju inte heller att lagstifta om allting. Det Nej. Måste ju finnas en större jämlikhet. Väldigt många av de här problemen är ju inte möjliga att komma åt med lagen. Det går inte att bevisa utan vi måste prata med varandra.
Mm.
Jag pratade med en tjej som under den här kampanjen som heter Prata om det, där man journalister från många olika tidningar samtidigt publicerade texter om upplevelser i gråzonerna som det kallades för. Och sen var det en blogg och massa privatpersoner och sådär publicerade också. Och det var en kvinna som pratade om en gråzonsupplevelse som hon hade haft sex på kvällen innan och sen så hade han legat med henne på morgonen utan kondom, trots att de hade kommit överens om kondom dagen innan, medan hon sov.
Mm.
Och det här sa hon ju då, att det här var en gråzon. Det tog mig flera år att förstå att det inte var okej. Och sen pratade jag med henne igen nu, liksom ytterligare flera år senare. Hon bara, men det där var en analvåldtäkt.
Mm.
Och att det var inte alls någon gråzon. Han gjorde någonting som var solklart olagligt, solklart mot hennes vilja, som skadade henne ganska allvarligt.
Mm.
Och det beskrev hon för flera år sedan som nästan okej. Okay, och sen som en gråzon. Och sen bara, nej men det var inte någon gråzon. Att det där är också en... Att gråzonen egentligen ibland blir ett sätt att förringa det som har hänt. Men det kan också vara ett sätt att börja prata om övergrepp.
Mm. Du sa innan att vi har svårt att göra den här maktanalysen. När vi pratade om att se alltså att man kan göra gott och ont på samma gång.
Mm.
Att vi behöver göra en annan typ av maktanalys.
Mm.
Hur kan vi göra den maktanalysen bättre? Var min följdfråga som jag sitter och suger på lite här. För att jag tycker att den är viktig att prata om.
Ja. Nej, men jag har försökt under ganska lång tid att se mäns perspektiv.
Mm.
För att det finns ju en stor konflikt här där kvinnor tycker en sak och män tycker en sak. Det finns en ganska stor klyfta mellan hur män och kvinnor ser på de här frågorna generellt. Sen finns det ju såklart exempel på andra uppfattningar hos både kvinnor och män. Så. Men det är ett ganska bra start att se det ur någon annans perspektiv. Såg på ett Instagram-konto som jag följer, så var det en man som hade hört av sig och sagt att så här, men män som blir misshandlade då? Och personen reagerade med att så här, bara, jag vill kräkas på dig, jag blir så jävla arg, hur har du mage i dig att säga det här? Men det finns ju män som blir misshandlade.
Ja, det är klart.
Och att det är män som blir väldigt förtryckta, sexuellt utnyttjade, som inte alls vågar prata om det. Och också män som den här, men hur ska jag bete mig då? Tänk om jag gör fel?
Mm.
Att det faktiskt är en verklig känsla. Att det är inte så lätt att veta. Man får lära sig mycket genom samhället. Hur du ska vara som man. Att jag märker det. Jag har en 8-åring hemma. Och han blir ju som uppfostrad i skolan. Och så att bli en förövare. När de daska varandra på rumpan, det blir skoj, det, man ska vara tuff, det, det blir en stämning av att, att det är någonting, men det är någonting bra att vara hård och tuff på olika sätt, men också den här att så här, pojkar kan inte kontrollera sig, att det blir inpräntat från väldigt unga år att man är en förövare.
Mm.
Och det är inte alltid man vet hur man ska göra för att inte vara en förövare.
Nej.
Och att det där är ganska svårt att prata om, för att det finns såna absoluta, så här, det är alltid kvinnor som blir utsatta och allt kvinnor är med om är värre än, och kvinnor är maktlösa i alla situationer. Det är inte så. Det är klart att i många övergreppssituationer så har vi en växelverkan mellan vem som har makt och vem som inte har makt. Även om det i slutänden väldigt ofta är så att kvinnor förlorar, så är det inte så enkelt. Så att göra den analysen och faktiskt våga själv öppna upp för andra perspektiv gör att, att det går att prata om det med personer som, för även personer som vill börja reflektera över sin egen, blir som uteslutna när det blir ett absolut svar.
Mm.
När en person blir angripen så kommer den inte öppna upp sig eller försöka förändra sig. Så. Men med försiktighet. För det finns ju väldigt många exempel på hur man gör det där alldeles för långt. Att så här, ja men stackars honom, han kunde inte hjälpa det. Och så glömmer man helt bort offret.
Mm.
Och det är absolut inte det jag menar. Utan att kunna se båda sidor och inte glömma offren. Men inte heller ser det svartvitt, inte i något läge, för att det är inte monster som förgriper sig på änglar, utan det är människor som förgriper sig på människor.
Mm.
Och det är en sån himla svår sak, att vi är mänskliga, vi gör bra och dåliga saker.
Mm.
Det är precis samma i själva övergreppssituationen som i hela vårt liv.
Ja, det är ju viktigt att inte glömma som du säger. Men hur pratar du med din son om det där då? Du säger att han uppfostras att bli en förövare.
Mm.
Alltså inte du då, utan i skolan. Jag hoppas att du inte gör det.
Nej, det är svårt att veta, för att det är så mycket som man tar för givet i att saker som man själv har hört, som man reproducerar på något sätt. Men att det jag försöker är att hela tiden erbjuda andra alternativ till allt från klädsel till fritidssysselsättningar, liksom öppna perspektiven för andra, eller öppna det vi pratar om för andra människors perspektiv. När han har blivit retad i skolan till exempel, fråga mer om det barnet och prata om vägar till försoning på något sätt, snarare än så här, medan hans pappa är så här, du måste ju slå tillbaka, säg något taskigt tillbaka. Ja, men nej, men vänta här, nej. Och att det var så här, nej, det har du rätt i, det är ju inte den bästa strategin, men att det lätt blir den här traditionella försvaret i de där situationerna som kanske inte är det bästa för långsiktigt för något av de barnen som är inblandade.
Det gäller ju att fånga upp det där i tid, tänker jag.
Ja.
Och nu är vi lite inne på att du har ju ett liv idag på något sätt. Vi har hoppat över hela grejen. För vi kommer in på så himla intressanta samtal här som jag verkligen gillar att ha. Det är ett nytt samtal för mig som är superintressant. Men du, när du anmälde, nu går vi tillbaks lite här, för vi håller på att få slut på tid.
Ja.
Men när du anmälde, du fick ju fly landet, eller hur? Du blev anklagad för att vara CIA-agent och du flyttade till Barcelona, var det va?
Ja.
Och du fick ju leva under dold, alltså du fick gömma dig liksom.
Ja, för men att jag kunde inte jobba på mitt jobb.
Nej.
För det var ju folk där och jag jobbade som pressekreterare, så det gick ju inte, jag kunde inte prata med journalister, för de ville ju inte prata med mig om det jag ville prata med dem om, de ville prata om det här. Jag kunde inte bo i min lägenhet, folk sökte upp mig, de knackade på hos mina grannar. Jag kunde inte dejta överhuvudtaget, det var så här, så fort personer kom på att det var jag så var det så här, åh herregud nej.
Den där jäken som satte dit frihetskämpen,
ja,
Assange.
Men
liksom,
egentligen inte det, utan mer så här, och en massa negativ uppmärksamhet.
Mm.
Det kommer spilla över på mig.
Mm.
Jag vill inte vara med om det här. Så, och det var en ganska kort period. Men det var en period när det var otroligt intensivt. Det var väldigt mycket brittiska journalister som var i Sverige och letade efter mig på Gotland, i Stockholm, överallt. Och sen så fick jag ju dödshot. Och det var ju en belöning utlyst på något internetforum på $5,000 till den som dödade mig.
Det är ju så jäkla
sjukt. Det var ju svårt att veta om det var på allvar eller om det var någon som satt och snackade skit. Men polisen kunde inte avgöra det. Nej. Så polisen bestämde att jag skulle bli gömd utomlands. Att det var det enklaste sättet att skydda mig. Om jag inte skulle sitta liksom, i ett skyddat boende. Mm. Så då flög de mig till Barcelona i ett par veckor. Tills mediestormen hade lugnat ner sig. Så. Mm. Och sen så har jag ju fortfarande idag kontakt med personskyddet. Mm. Som jag har ett direktnummer när jag kan ringa. Eller om det har varit någon form av hot eller förändrat säkerhetsläge, så när jag framträder offentligt så sitter de ibland i publiken och sådär.
Mm. Och det är ju helt, alltså jag skrattar, jag vet inte varför, men det är ju så sjukt.
Ja.
För man tänker att, ja, som jag sa innan, att kvinnor får repressalier, så för dig blir det ju 1000 gånger mer på något sätt.
Ja, jag har ju turen att det här är inte i min närmaste krets. Nej. Det är inte mina anhöriga, det är inte mitt ex, det är ingen som har liksom det här personliga agget för att söka upp mig, men det är ett sånt stort tryck. Det är väldigt, väldigt många människor som har en liten aggression. Mm. Och det har ju blivit värre igen sen FNs särskilda rapportör för tortyr har tagit upp det här fallet och försvarar Julian mot utlämningen till USA, men hela hans story bygger på att Sverige gjorde fel som sökte honom för sexuella övergrepp. Mm. Så han menar att Sverige, England och USA är allierade för att sätta dit honom. Och det är ju inte sant. Nej. Och det är ju en väldigt hopkok av olika saker som också gör mig till en förövare i den, och det är en väldigt liksom, högt uppsatt person. Och det får ju ganska stora konsekvenser för mig, att det tar som aldrig slut.
Men hur går man vidare från det? Alltså det som du har varit med om.
Men för mig så blev boken en väldigt stark upprättelse.
Mm.
Att jag tog den här historien i mina egna händer. Mm. Och förklarade, jag svarade på alla påhopp, påhitt. Mm. Såg till att allting blev besvarat i boken. Och gav också min egen analys av det här. Och har jag fått otroligt mycket stöd från, framförallt från feminister och från personer som har varit engagerade i WikiLeaks, inte minst, har jag fått enormt starkt stöd från.
Mm.
De som känner till honom, personer från The Guardian, från mitt förlag och så, som har trott på mig, hjälpt mig att komma ut med den här berättelsen. Och det har ju gjort att jag har kunnat skapa min egen bild av det som hände och kunna stå stark i det och veta att jag vet för mig själv vad som är sant och att jag inte har kunnat göra på något annat sätt i huvudsak under väldigt stora delar av den här historien. Och det finns ett behov av upprättelse för personer som har blivit utsatta för övergrepp. Och den upprättelsen kan se ut på många olika sätt. Och den här juridiska vägen att få rätt i en domstol, det är nästan ingen som får. Så vi behöver skapa andra vägar till upprättelse. Men med boken så har jag egentligen lagt det här till handlingarna, kan man säga. Att jag har inte, jag vill inte glömma bort eller stryka ett streck över, utan att jag har gjort det till en del av min historia och dragit så mycket lärdomar som möjligt ur det, och att jag också kan förmedla en del av dem till andra gör att jag har kunnat skapa en mening, att det blivit meningsfullt att jag blev utsatt för det här, att jag blev utsatt för det här enorma hatdrevet och att det fortsätter. Mm. Och sen har jag också installerat en plugin i min webbläsare som gör att jag kan massblocka folk på Twitter.
Okay.
Det har varit en väldigt viktig sak. Så jag har blockat kanske 3000 personer.
Oj, ja.
Och då blir det ganska mycket lugnare och skönare.
Mm.
Det finns en gräns när man inte orkar höra att man är en äcklig hora längre.
Nej, för du måste ju fått höra sådana sjuka grejer så att det... Var det värt det? Eller förstår du vad jag menar? Alltså, för jag vet att du avslutar din bok med att säga att man inte ska anmäla våldtäkt. Eller det var något sånt där i stil med det, va?
Ja, alltså jag tycker fortfarande att man ska anmäla. Jag skulle verkligen vilja att så många som möjligt gör det. För det är en slags aktivism för att se till att de lagar vi har faktiskt upprätthålls. Och att lagarna ska bli bättre. Men jag skulle inte... om du ska göra det, om du har blivit utsatt, så måste du veta att det är en form av aktivism. Det är inte i första hand ett sätt att få sin egen upprättelse, utan det är ett sätt att hjälpa andra.
Mm.
Också att det behövs en starkare motivering eller en starkare motivation för att anmäla, för att det kommer med väldigt många negativa konsekvenser att anmäla, eller det kan komma med väldigt många negativa konsekvenser.
Mm.
Från att du inte blir trodd av polis och rättsväsende, vilket jag ju faktiskt blev i väldigt hög utsträckning, men till att du får ett drev efter dig efteråt. Så att vara medveten om du väljer att gå vidare, så finns det ett starkt stöd, och att det är också viktigt för oss som rörelse, som jämställdhetsförespråkare, att stötta dem som väljer att gå vidare, för att det är vår kamp de tar.
Mm.
Jag vet att du och jag träffades ju på Klara K-dagen första gången, och jag haffade dig sådär, hallå, vill du vara med i min podd? Och du sa ja, vilket gjorde mig glad. Men jag vet också att det var en kvinna, jag har fått höra det här genom Camilla Wagner, som ju är en gemensam vän till oss då, att det kom fram en kvinna till dig efteråt och sa att hon hade dömt dig ganska hårt innan.
Mm,
och tyckte att du var den här äckliga horan på något sätt. Liksom, jag vet inte om det var det hon
sa. Just de ordet sa hon inte kanske.
Nej, men nu satte jag ord på det. Men liksom att det var väl någonstans det hon tänkte om dig. För att du hade anklagat Julian Assange för de här sakerna. Men att hon hade ändrat sig. Vad var det hon ändrade sig när hon såg det på scenen? Sa hon vad det var som gjorde att hon ändrade sig? För det tyckte jag var... Det måste ha varit fint och häftigt för dig att höra på något sätt.
Ja, nej, men hon hade som tagit... den bilden som hon hade sett i sina flöden för given, att det inte var på riktigt, att det var så många som är ute efter honom och då måste ju det här vara det.
Mm.
Men som jag tolkade henne, så var det liksom bara av att se att jag var en person, så ändrade hon sig och såg att det fanns en annan sida av historien.
Mm.
Att den här perspektivskiftet, att se saker ur en persons synvinkel blir ofta skevt. Om du försöker att se saken ur båda sidors synvinkel, så blir det mycket lättare att avgöra var står min egen moraliska övertygelse, var finns mitt samvete i den här historien.
Mm.
Och det är väl en av syftena med min bok också, att ge möjlighet för de som vill att se min sida av saken.
Mm.
Och sen tycker jag faktiskt att man också ska se Julians sida av saken.
Mm.
För att det räcker inte att bara se min och säga att han är ett monster. För då har vi på något sätt inte kommit särskilt mycket längre fram. För mig blir det ju skönt och bekräftande såklart om folk är 100% på min sida.
Mm.
Men att det inte är två sidor som strider på det sättet. Utan det är en annan slags sanning som behöver komma fram i mitt fall och i tusentals fall. Varför skedde det här?
Mm.
Det är en stor utmaning. För mig också att se saker ur andras perspektiv.
Det blir ju mer nyanserat på något sätt. Och människor har ju överlag, nu går vi över tiden här, men för det här tycker jag är så intressant. Överlag har människor inte en så nyanserad värld. Eller bild av världen. Eller förstår jag hur jag tänker? Mm. Alltså att man är så... jag har många människor i min omgivning som är så svartvita. Det är si eller så.
Mm. Absolutismen.
Och det är ju så livsfarligt. På något sätt. Eller på något sätt, det är ju livsfarligt. Hur ska vi utvecklas som människor, som samhälle, om vi liksom bara ser på världen på ett sätt? Vad skulle vara ditt tips till människor som liksom har den? Hur börjar man?
Det är ju den här liksom fundamentalismen och absolutismen, att tro att den ena sidan är ond. Och det handlar ju om minoriteter, muslimer eller judar eller män eller moderater eller vilka det nu kan vara, liksom miljöpartister, som är de onda, och de har alltid fel och vi har alltid rätt. Och det går ju inte att komma framåt då, om vi bara ska bekämpa den andra sidan. Och det där är, det går ju liksom inte att lära folk det, utan det behöver vara en process. Alltså, om personer vill se andra perspektiv, då har de ju redan startat den processen. Mm. Om de inte vill det, så finns det inte så mycket som jag kan säga egentligen.
Nej.
Till dem.
Lägg energin där den hör hemma och där du kan göra skillnad. Eller hur?
Ja, men visst. Men att det är som personer, så de här råden gäller ju även mig själv. Att påminna mig om att inte döma ut andra människor. Mm. Eller misstro eller tolka dem som att de vill illa. Mm. För väldigt, väldigt få människor vill illa. Även om många bortser från andras perspektiv. Mm. Så att inte gå på de enkla lösningarna är ju en stor utmaning till oss som mänsklighet.
Mm. Och nu ska vi inte gå över tiden mer. För att det är superintressant samtal. Jag tyckte det här var jätteintressant att lyssna till. Känner du att vi har missat någonting som du...
Bra frågor.
Ja, vad bra. Kul. Känner du dig utmanad? Eller känner du dig... Nej, du har tänkt på det här mycket.
Antagligen. Ja, jag har tänkt på det mycket.
Ja. Men det har varit jätteintressant att ha dig här. Som du inte känner att vi har missat något, så säger vi tack till dig, Anna, för att du kom hit.
Tack.
Och tusen tack till alla er som lyssnat på veckans avsnitt. Jag hoppas att ni får en fortsatt bra vecka, och så hörs vi ju på onsdag igen.